Den här söndagen är vad vi kallar en uppdragssöndag, alltså att vi fokuserar lite mer på vårt uppdrag. Och en av de bärande texterna i det avseendet finns att hämta i Johannes evangeliets 13 kapitel. Jag ska läsa där från vers 1 till och med vers 17. Jag läser i Jesu namn. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Och Jesus sa till honom: om jag inte tvättar dig så har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också mina händer och huvudet. Men Jesus sa till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sa han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och er mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Vi ber. Gud, tack för att vi denna gudstjänst får vila i ord som är större än våra egna. Tack för att du har sänt ditt ord till oss, att detta ord skapar någonting i oss när vi öppnar oss för det. Och jag ber, heliga ande, låt det undret ske i vår gudstjänst idag, att ord blir levande för oss. I Jesu namn. Amen. Jag slog ihjäl lite tid på tåget för ett tag sedan genom att läsa annonssidorna i den här gratistidningen som ligger på tåget, upp och ner eller vad den heter. Tur och retur heter den kanske. Det är upp och ner i flyget. I och för sig fantastisk läsning, särskilt de här annonssidorna tycker jag. Och jag räknade att det fanns 4 hela sidor som enbart innehöll annonser med generösa erbjudanden från företag som alla tycktes måna om vårt välbefinnande och mitt välbefinnande. Vackra bilder, oräkneliga förslag på hur man som människa kan må lite bättre. Jag informerades om, i tur och ordning, att jag borde varva ner, att jag borde pyssla om mig, att jag borde packa in mig, att jag borde äventyra lite mer, att jag borde unna mig något extra och till sist också rå om mig. Varför inte åka på spa, föreslog en annons, eller på en helg för kropp och själ. Och allt det här lät lika lockande. Den dolda undertexten tycks dock vara att några dagar senare ska jag stiga ut ur de där ångorna som en lite lyckligare människa. Det kan aldrig vara fel. Så allt som syftar till att ge oss människor lite guldkant på tillvaron, lyfta oss en aning, det måste vara av godo. Och ändå är det ju någonting som gör en misstänksam med alla de där annonserna. Misstänksam mot den lycka som man kan inhösta genom att ge sig själv presenter eller gåvor. Det är i längden, rätta mig om jag har fel, men det är i längden inte roligt att öppna paket som man själv har slagit in. Alltså att vara både givare och mottagare. Och inte sällan så har ju allt det där som vi säger, ja men det kan vi ju ändå unna oss. Allt det har ibland en liten, liten bismak av tomhet. C.S. Lewis har sagt att glädjen i livet, det är medkänslans hemliga gåva. Glädjen är medkänslans gåva. Där någon slags ligger en hemlighet gömd. Alltså i detta att rikta sin blick ett tag bort ifrån sig själv, bort ifrån de egna behoven, och så rikta blicken på den andra, på medmänniskan. Där ligger en stor hemlighet gömd. Man kanske skulle kunna säga, med tanke på alla de där annonserna, att medmänniskan är ett utmärkt spa eller en utmärkt kurort, om du så vill. Att bry sig om den andra är ett sätt att själv renas och själv växa. Och frukten av en tjänande hållning gentemot den andra, där jag sätter hennes behov före mina egna, frukten av en sån hållning, det är att man ganska ofta drabbas av en känsla eller en erfarenhet som man till och med talar om i termer av lycka eller glädje i livet. Där någonstans ligger den här berättelsen som jag har läst för er idag ur Johannes 13. Vi möter en Jesus som kryper in på knä i en hop av människor som har det gemensamt att de ganska nyligen har tjafsat med varann om vem av dem som möjligen var den största och därmed skulle ha rätt till flest eller störst privilegier. In i en sån hop av människor kryper Jesus på knä. Han avslöjar deras självupptagna gnabb. Observera, inte genom att hacka på dem eller racka på dem, utan han avslöjar dem genom att ge dem ett bättre förslag hur man lever gentemot sin medmänniska, hur man lever och växer tillsammans med sin nästa. Jag är mitt ibland er som tjänare, säger han i Lukas version av den här berättelsen. Jag är mitt ibland er som tjänare. Och märk att hela hans kropp, hans kroppsspråk, säger samma sak. Han böjer sin rygg i mötet med dessa lärjungar. Jag tycker att Jesus väldigt tydligt med sitt eget sätt att leva visar att en tjänande livshållning där jag riktar mig mot den andra inte är liktydigt med att man blir någon slags dörrmatta i de andras liv. Tvärtom verkar det vara så att när man böjer sig under en medmänniskas behov, först då kan man bli riktigt rak i ryggen som människa. Det motsatta är tyvärr också sant, att när jag liksom sträcker på mig och tar mycket utrymme själv och bara till sist ser mina egna behov, så är det som om jag till slut ändå kroknar i min hållning som människa. Det är bland annat det den här berättelsen handlar om, den med fotatvagningen. En enda gång i mitt liv har jag varit med om att fira en gudstjänst med fotatvagning. Det är säkert många av er som har varit med om det också. Detta hände när jag tillbringade en vecka i Frankrike på en retreat, en tyst retreat i en liten fransk kommunitet. Och den sista kvällen avslutades med nattvard och den inleddes med att vi skulle tvätta varandras fötter. Och jag var milt sagt skeptisk till detta. Av flera skäl egentligen. Dels för att jag tycker fötter är något väldigt privat. Alltså det är ju ingenting man viftar med riktigt hur som helst, eller hur? Jag tänkte ändå så här när allt det här drog igång, så tänkte jag så här att ja, ingen av mina vänner är ju här och kan se att jag deltar i detta. Så att jag åker med, tänkte jag, och jag ville efter en stund ganska gärna vara med. Vi satte oss 5 eller 6 stycken i ring i olika delar av det här rummet, och så tog vi av oss skorna och så tog vi av oss strumporna. Och sen lästes den här texten som jag har läst för er nu om fotavtagningen, och så bad vi tillsammans. Jag satt bredvid Mirella, en alldeles underbar kvinna. Hon är någonstans mellan 60 och 70 år, bor i den här kommuniteten, och under den här veckan hade Mirella blivit min språkliga guide in till den här retriten. Hon översatte från franska till engelska åt mig. Vi fick varsin kanna vatten i varje sån här grupp, och så fick vi ett tvättfat och så en liten handdukshög. Och sen gick vi varvet runt. Någon tvättade först mina fötter, och sen när det var färdigt så vände jag mig om och så tvättade jag Mirellas fötter, som för övrigt var alldeles förvärkta av reumatism. Det där var en oerhört stark kväll. Jag kommer aldrig att glömma den. En kväll som när vi gick över i nattvardsfirandet, just efter denna gest av att vi böjde oss inför varann och tjänade varann, blev ett mycket, mycket speciellt nattvardsfirande. Med på den där retriten var en ung man med Downs syndrom. Han heter François. En fantastisk kille. Jag tittade lite särskilt på honom när vi kom till det här momentet med fotavtagningen. Och om jag var skeptisk, så tror jag att det var bara förnamnet för hur François reagerade på detta. Men han satt där blickstilla, mycket högtidlig, mycket förväntansfull under själva fotavtagningen. Och ända tills det blev hans tur att få fotbehandlingen. Allt hade gått fantastiskt bra om det inte hade varit för att han var så fruktansvärt kittlig om fötterna. Då ska ni tänka att detta är en tyst retreat. Och i den här kompakta tystnaden så hördes först ett par förkvävda fnissanden. Han försökte verkligen hålla emot, men det gick till slut inte. Och han brast efter en stund ut i ett underbart och befriande skratt. När jag satt där borta, ursäkta kopplingen, men när jag satt där vid min lilla ring och så hörde jag hur han skrattas och han kikna, så tänkte jag, var har jag hört precis detta skratt förut, tänkte jag. Och då kom jag på det. På julafton i Robin Hood, ni vet. När kungen sover i sängen och det sover en orm vid hans fotända. En orm som kittlar honom med sin tunga. Så skrattar han ju något så fantastiskt gott som man inte kan. Fast man har sett detta, höll jag på att säga 100 gånger, men det är det inte. Men 45 i alla fall. Så kan man inte annat än skratta med. På något sätt så satte François själva standarden för den här kvällen. Alltså, det var så befriande när hans skratt bröt tystnaden. Många skrattade med honom, men jag upptäckte också att väldigt många av oss grät under den där stunden. Visst, situationen kändes ganska udda i en kultur där vi inte längre går varann till mötes på dammiga vägar och därigenom behöver tvätta varandras fötter. François lät oss förstå att det här skulle man kanske inte ta på för blodigt allvar till det yttre. Man kunde skratta åt alltihop om man måste det. Men han sa också på något sätt att vi inte skulle skratta bort den här upplevelsen. Ni kan vara helt lugna. Jag tänker inte införa fotavtagning i våra gudstjänster. Även om jag tycker att det är lite märkligt hur vi räknar bort ett handlande som ändå har så starkt stöd i Bibeln, i Jesu egna ord och i Jesu eget handlande. Hur vi så frimodigt räknar bort det som kulturellt betingat, medan en rad andra saker som ungefär samma bibelstöd, de ska läsas som det står, som vi brukar säga. Men det ska vi ta en annan söndag. Billy kanske kan ta det. Så tre funderingar om tjänandet utifrån den här berättelsen då. Vad handlar det här egentligen om? Ja, för det första, i den här skildringen så finns grunden för vårt uppdrag och själva grundmönstret, tror jag, för allt tjänande, för ett tjänande liv. Och det lyder: låt Jesus först tvätta dina fötter. Det är någon slags ingångsord i allt tjänande. Låt Jesus först få tvätta dina fötter. Det var en märklig upplevelse det där, att få böja sig på det sätt vi gjorde där i Frankrike inför en medmänniska. Och mina händer bär fortfarande minnen av det. Men det svåra i det var trots allt inte det. Jag tycker det svåra var att få sina tvätter föttade. Eller som man också kan säga, att få sina fötter tvättade. Vad jag tänker på, det är den där märkliga känslan av ovärdighet. Alltså att någon ska tvätta mina fula fötter. De ska sticka fram inför någon. Där någonstans känner man, det är inte jag värdig. Ingen ska behöva göra det åt mig. Precis så tycks Petrus i Bibeln här reagerat. Aldrig någonsin, säger han med eftertryck till Jesus, ska du få tvätta mina fötter. Och Jesus svarar, om jag inte får göra det så har du ingen gemenskap med mig. Och så syftar han med det fram emot det verk han var i världen att utföra. Alltså detta, det är Jesus stora gåva till oss. Alla har vi smutsat ner våra fötter genom att gå på egna vägar, vandra egna vägar. Jesus vet allt det där. Och det är till alla oss Jesus en gudstjänst som den här säger: det är inget hinder att dina fötter är smutsiga. Stick du fram, eller sträck du fram dina smutsiga fötter emot mig, så ska jag tvätta dem, syftande på det försoningsverk han kom för att göra. När det är klart för Petrus, då är han inte sen. Då ropar han de där klassiska orden: Herre, inte bara fötterna, utan tvätta hela mig. När Jesus så har betjänat dem, en efter en, då först kommer han till själva uppdraget. Jag tror den tågordningen är viktig att hela tiden hålla i ordning. Han betjänar dem först. Och när det är gjort, då räcker han dem utmaningen. Förstår ni vad jag har gjort för er, säger han. Förstår ni vad jag har gjort för er? När uppdraget ska utdelas så börjar det tydligen med att Jesus vill lyssna till dessa människor han nu ska sända ut. Han ger dem inte bara en marschorder, utan han ställer dem först en fråga: förstår ni vad det är jag har gjort för er? Sen säger han, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Hela den kristna gemenskapen bygger på att Gud har gett oss den stora gåvan, sin egen son. Där den gåvan tas emot igen och igen och igen, där lever den kristna kyrkan. Och där måste man säga, där lever vi. Det är där vi får orken att till sist sluta gnabba om vem som är störst och främst. Och i ljuset av Guds kärlek upptäcka våra medmänniskor som finns runt omkring oss och som har stora behov. Det är inte tid för ställningskrig. Det är tid för tjänande i Guds rike och i vårt samhälle. Där mottagandet upphör, Där vi glömmer detta, att vi älskar för att han först har älskat oss. Där vi glömmer att vi fritt och förintet ger det vi har fått som gåva. Där det mottagandet upphör. Kanske för att vi känner oss ovärdiga. Eller kanske tvärtom, för att vi redan tycker att vi har det. Och det är väl de andra möjligen som behöver. Där krymper vi som människor till något annat och något mindre än människor. Det är så tydligt att när den kristna församlingen lever i mottagande, alltså i beroende av Jesu blod som renar våra synder, där vaknar ivern att tjäna denna Gud ute i världen. Det är som om när man får smaka friden hos Gud, då står man plötsligt inte ut med kriget i världen. Det går inte. Och därför föder betjänandet också gärningar, våra gärningar. Det andra, detta rör sig om kallelsen att i ödmjukhet böja oss under medmänniskans behov. Eller i ödmjukhet böja sig under världens behov. Ödmjukhet är ett spännande ord. De som har studerat det djupare än jag kunnat göra säger att ordet ödmjukhet, som ibland i vårt språkbruk betyder lite att man är lite försiktig och lite underdånig. Ordet lär kunna översättas makt eller kraft, men med nedböjt huvud. Makt eller kraft med nedböjt huvud. Alltså är det ödmjuka tjänandet inte ett ursäktande av gåvor, inte ett ursäktande av vårt uppdrag, utan det ödmjuka tjänandet måste vara att vi ger det vi har fått. Vi gör det med stolthet, vi gör det med glädje, men vi böjer också vårt huvud inför varandra och hämtar in den känsla som är kristen människosyn, nämligen att varje människa som behöver betjänas, varje människa som behöver lyftas, är Guds avbild redan nu. Därav hennes höga värde. Varje människa jag möter bär i djupet Guds prägling och Guds bild. Glömmer vi den synen, den känslan på oss själva och på den andra, då sjunker vi sakta, sakta ner i likgiltighet och kyla. Ryggen rak. Ge frimodigt du har fått. Men glöm inte att böja huvudet av respekt för den människa du är kallad att tjäna. Hjalmar Gullberg har ju sagt det där så vackert i Förklädd Gud som kören gjorde här i Smyrna för ett tag sedan. Den regeln har ej blivit överträdd. Att Gud på jorden vandrar förklädd. Hjalmar Gullberg. Alltså varje kärlekshandling mot en medmänniska är en Guds tjänst. Det är en lovsång direkt till Jesus Kristus. Därför måste vi hela tiden som kristenhet ställa oss frågan. Präglas vårt arbete av den insikten? Alltså präglas den av att vi sträcker oss emot de nedersta, eller präglas den av något annat? Till sist, goda handlingar sprider sig. Goda gärningar är ett tecken i världen. Det finns idag något slags modernt resonemang som jag tycker är så tröttsamt. Och det är det där att man menar att egentligen så gör man gör aldrig någonting för någon annan eller av kärlek till någon annan. Utan vad man än gör så gör man det ytterst för sig själv. Jag hörde det där i tusen och tusen olika utföranden. Jag tror inte att det är så. Däremot kan det kännas så ibland att tjänandet ger så mycket tillbaka att det nästan känns som om jag gjorde det för min egen skull. Så fort man börjar tänka i de där termerna av att få betyda något för någon, så går den där avsiktskrossen liksom igång. Den som alltid ska hacka ner ens motiv i små smulor. Och så är det någon röst som säger, ja men du gör det för att få egna fördelar. Du gör det för att få något tillbaka. Och så måste man svara, ja än sen då? Är det så fruktansvärt farligt? Alla våra motiv är grumlade. Det är lika bra att inse det på en gång. Finns ingen av oss som gör någonting av idel och skär godhet. Alla våra motiv är grumlade. Men om vår omtanke, om vår vänlighet, om våra praktiska handtag skulle ha ett stråk av egen nytta, så spelar det faktiskt ingen större roll. Hos mottagaren är det till sist handlingen som räknas. Och jag tror att hos den som väljer att se sin medmänniskas behov, som möter hennes behov i goda handlingar, i goda gärningar, så luttras också motiven lite mer för varje gång och driver oss att ge en smula till. Referatet av Jesu möte med lärjungarna strax innan påsken, strax innan korsfästelsen, avslutas med så enkla och så tydliga och så underbara ord. Vet ni detta? Och handlar så, då är ni saliga, säger Jesus. Vet ni detta? Och handlar så, då är ni saliga. Jag avslutar med tre rader av den indiske poeten Tagore. Jag somnade och drömde att livet var glädje. Jag vaknade och fann att livet var tjänande. Jag tjänade och fann att tjänandet var glädje. Låt oss be. Jesus, tack för att du är här för att tvätta våra fötter den här dagen. Tack för det verk du gjorde som innefattar hela människan och hela mänskligheten. Låt oss få vara med om det där idag igen, Herre, hur du rör vid våra djupaste behov, också det nedersta i oss, det lägsta i oss. Hur du behandlar det med din kärlek. Och så ber jag i en värld som behöver så mycket hjälp, i en värld som lider så mycket nöd, så ber jag att du sänder oss ut med budskapet om dig, men också med händer och fötter och material att få bygga upp liv som har gått i 1000 bitar. I Jesu namn. Amen.